Du lyssnar på Food Noise av Jack Mosley i översättning av Sandra Medin och Mia Gane. Uppläst av mig, Mattias Linderoth. Jag vill tillägna den här boken till min pappa, Michael Mosley. Han var en ledstjärna för oss syskon och en fantastisk, varm, rolig och omtänksam far och make. Vi saknar dig allihop. Dr. Michael Mosley, 1957-2024, var en mycket omtyckt författare, journalist, poddare och programledare. Michael var pionjären som utarbetade 5-2-dieten, som har gett oändligt många människor bättre hälsa, i synnerhet personer med typ 2-diabetes. Han har skrivit bästsäljande böcker som exempelvis 5-2-dieten, Mosley-metoden och Mosleys 30 bästa hälsotips. Han och hans fru, Claire Bailey Mosley, har 4 barn. Förord av Ylva Trolle Lageros. Genom historien har tillgång på mat och dryck varit avgörande för människans överlevnad. Detta har drivit utvecklingen av samhällen och civilisationer. Den som förr ständigt tänkte på mat, som åt när det fanns tillgång och som lätt kunde magasinera extra energi i sina fettceller för sämre tider, var bäst rustad för överlevnad. Idag är detta inte längre en överlevnadsfördel. Titeln på den här boken är Food Noise. Du kanske redan har hört talas om det nya begreppet, food noise, eller matbrus som vi brukar säga på svenska. Personer med övervikt och obesitas kan beskriva att de har distraherande och återkommande tankar på mat och dryck, även i avsaknad av hunger. Fenomenet är egentligen inget nytt. I många år har jag hört patienter beskriva detta ständiga mattänk som är så svårt att stänga av. Ibland har det beskrivits som en tinnitus, ibland som ett irriterande pop-up-fönster på datorn, eller som en refräng i en låt som hjärnan inte kan släppa. Länge fanns det inte ett ord för fenomenet, men nu har det fått både ett namn och en förklaring. Sveriges nestor inom området obesitas, bantningsprofessorn Stefan Rössner, föreslog när han läste den engelska versionen av boken att titeln Food Noise skulle översättas till matbuller. Brus förknippas ofta med ett jämnt bakgrundsljud, medan buller är mer påträngande, störande och svårare att ignorera, vilket fångar upplevelsen bättre. Intressant nog var det frånvaron av matbrus som gjorde att vi i hälso- och sjukvården fick upp ögonen för fenomenet. När vi började använda de aptitdämpande läkemedlen kom patienterna nämligen tillbaka och berättade att detta brus eller buller som funnits där hela livet upphört tvärt. Upplevelsen var ny för dem. Plötsligt gick det så mycket bättre att koncentrera sig på jobbet eller i studierna. Plötsligt fanns det utrymme att tänka på annat. Plötsligt handlade vardagen om mer än mat. För den som aldrig har upplevt matbrus är det lätt att tro att viktnedgång mest handlar om disciplin. Hur svårt kan det vara? Det är väl bara att äta mindre och röra sig mer, en inte ovanlig men stigmatiserande åsikt. Den vittnar om okunskap. Sådan stigmatisering sker på många ställen i samhället, även inom familj och sjukvård, ställen där personer med en hög vikt borde kunna känna sig säkra på att mötas med respekt och empati. Forskningen visar att sådana kommentarer ökar risken för överätande, stress och ångest. Effekten av stigmatiseringen möter jag också när patienter på Centrum för obesitas säger att de, citat, inte vill fuska genom att ta aptitdämpande läkemedel för att nå en hälsosam vikt. Men vem skulle man lura? Jag har aldrig träffat någon patient med ett högt blodtryck som vill avstå blodtrycksläkemedel för att han eller hon inte vill fuska sig till ett hälsosamt blodtryck. Idén om aptitdämpande läkemedel är inte ny. Redan i slutet på 1800-talet började jakten på läkemedel för viktnedgång. Under de efterföljande drygt 100 åren.